God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, vi har kommit till del 13 och vi har ju haft ett litet uppehåll, så nu är vi tillbaka igen med nya färska program från Värnamo kyrka.
Välkomna till Andreas kapellet den här varma tisdagskvällen i juni månad. Nu har vi ju haft uppehåll ett tag, men tanken är att vi ska hålla på nu ett antal tisdagar fram till semestern. Jag tror att det är sista veckan i juli eller kanske första i augusti som det blir en liten paus igen. Så att det blir nu ett antal gånger framöver, så då kan ni hjälpas åt att sprida det. Det kommer att finnas med i predikoturna förmodligen. Så ska vi ta oss ytterligare en bit in i apostlagärningarna. Vi har hållit på, såg jag i min almanacka, 12 timmar, men vi är fortfarande inte riktigt igenom andra kapitlet. Men det är som ni som har varit med vet om det, att vi har lagt ner extra mycket tid just på den helige andes person och verksamhet, eftersom apostlagärningen är så starkt präglad av just den helige andes verksamhet. Det nästan så skulle kunna heta den helige andes gärningar istället för apostlagärningarna. Eller den helige ande och apostlarna, de arbetar bra ihop. Det kommer vi se när vi kommer in i tredje kapitlet här. Men först så ska vi väl göra färdigt det andra kapitlet. Vi hade nog läst igenom till slutet där. Men innan vi tittar på några saker, kanske gör en kort repetition utav några viktigaste principerna där. Jo, jag hade nog antecknat här att vi hade läst det sista avsnittet i Apostlagärningarna 2, alltså från vers 42 kapitlet ut till med vers 47. I folkbibeln så har det rubriken det troendes gemenskap, men jag tror vi kallade det för urförsamlingens liv eller någonting sånt. För det som vi lyfter fram här och som har blivit viktigt för mig de sista åren inte minst, det är att det är just frågan om ett liv. Och de här kännetecknen, för så kallar vi det dem, som räknas upp här ifrån vers 42 till och med vers 47, de är 12 stycken om man går igenom dem. De kännetecknen är ju kännetecken på vad som hände efter pingstdagen. För på pingstdagen så hade den helige ande utgjutits, det vill säga då hade de fått del av det himmelska livet, blivit fyllda av det himmelska livet. Jesus själv var närvarande bland dem, även om han var osynlig för deras ögon. Och när de fylldes av det här gudomliga livet, så tog det sig uttryck på bland annat de här 12 sätten som det står här i vers 42 till och med 47. Jag berättade det att det finns, det här kallas ju för ett summarium. Lukas som har skrivit apostlärningarna, han summerar, sammanfattar den första kristna gemenskapens liv. Och det gör han på tre ställen. Det där första sammanfattningen, det andra finns i 4:32-35 och det tredje summariet i 5 verserna 12 till och med 16. Och om man skriver upp kännetecknen i tre paralleller och jämför dem med varandra, så ser man att alla de här kännetecknen finns faktiskt redan i första summariet. Och de är, som jag säger, 12 stycken. Jag stryker under att det är 12 därför att när jag växte upp så fick jag höra undervisning som inte på något sätt var oriktig. Men man talade om de fyra bena. Alltså med det menades då Bibeln, brödragemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Det är de fyra första kännetecknen som räknas upp där i vers 42. Alltså apostlarnas lära, det är ju det som finns i Bibeln. Gemenskapen, som i den gamla översättningen hette brödragemenskapen. Brödsbrytelsen och bönerna. Så det blev 4B. Och så fick jag lära mig det, att det var viktigt att ha alla de här fyra benen på plats på en stol för att man ska kunna sitta tryggt och säkert. Och det är ju en bra bild, att inte något av de här ska fattas. Men jag vet inte om jag missförstod det hela eller om undervisningen faktiskt var sån att det gällde då att göra de här sakerna. Det vill säga läsa Bibeln och att be sina böner och att gå till nattvarden, brödsbrytelsen. Brödragemenskapen har inget minne av att det talades om. möjligtvis då som den gemenskap man hade när man satt i högmässan eller någonting sånt, va? Men inte någonting för övrigt. Och det här kan ju vara ganska besvärligt, och det justerades också genom åren på så sätt att man fick höra att ja, det kan ju finnas torrperioder i en kristen människas liv där man inte har den här glädjen i bibelläsningen eller i bönerna, och så tog man sig igenom det. Men jag tror att det som fattades i den undervisningen, eller rättare sagt det som är nyckeln till inte bara en rätt förståelse av det här utan också nyckeln till att kunna leva det här, det är just den helige ande. Därför att hur ska vi kunna leva den helige andes liv om vi inte är delaktiga av eller fyllda av den helige ande? Vi kan ju inte leva det kristna livet i egen kraft. Jag kan sträcka mig så långt så att vi kan säga att det är en samverkan. För det är naturligtvis jag som läser Bibeln och jag som ber bönerna. Men själva livskraften, urkraften, måste ju vara den gemenskap som jag har med Gud genom den helige ande. Och när man läser de här summarierna, så ser man de här tre olika summarierna, så ser man att varje gång innan summariet kommer så talas det just om den helige ande och att de blir fyllda med helige ande eller var fyllda med helige ande, och så kommer den här beskrivningen. Så att den här beskrivningen då, som inte ska stanna vid 4 utan som vi nu utvidgar vid 12, därför att alla 12 kännetecknen hör ju till den helige andes sätt att uttrycka sig. Det är 12 sidor så att säga utav samma helige ande. Man kan naturligtvis kanske förkorta det där så att det blir 10 eller så att det blir 5, eller förlänga det så att det blir 15 eller 20 sidor, men här är det 12 som räknas upp. Jag tog också, vill jag minnas, jämförelsen med andens frukt som det talas om i Galaterbrevet 5. Där står visserligen i den nya översättningen andens frukter är, och så räknas det upp 9 stycken: kärlek, frid, glädje, tålamod och så vidare. Men i den grundtexten så står det andens frukt, alltså i singularis. Och andens frukt är inte kärlek eller frid eller glädje eller tålamod, eller att man skulle vara utan det ena eller andra, utan allt detta finns i den helige andes liv. Det är olika sidor, kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare, av samma liv, av samma helige ande. Och det här betyder ju att vi ser på det här på ett mer levande sätt, på ett mer organiskt sätt. Det är alltså inte några teknikaliteter som vi ska försöka tillgodogöra oss eller som vi ska utföra i vår egen kraft, utan det är ett liv som kommer till uttryck, det är ett liv som ska levas. Jag tror att, för nu har jag gått igenom det här några gånger till, jag tror att jag kanske förra gången stannade vid 11 kännetecken, om man ska vara ärlig. Men om man bjuder till lite grann så är det 12. Då får man med det som finns i det andra och tredje summaret också, så blir det 12 stycken. Jag ska räkna upp dem för nya lyssnare. Och då tar jag dem i den ordningen som de står här. Alltså i 2:42 har vi då apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen, bönerna, många under och tecken. De hade allting gemensamt. De delade ut efter vars och ens behov. De möttes troget i templet. De möttes i hemmen och höll måltid med varandra. De prisade Gud. De var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade dag för dag församlingen. Alltså tillväxten. Det är de 12. Nu minns jag inte riktigt hur det här förhöll sig till de 11 som jag hade sagt innan. För då hade jag kompletterat de där 11 med ytterligare några i det andra och tredje summariet. Men jag tror att till exempel ja, jag slog ihop några av dem tidigare och så fick jag till dem. Men de fanns ju som sagt, för jag läste ju just upp dem. De fanns ju alla 12 ingredienserna så att säga i den här texten. Så att vi kan fastställa det här vid 12 stycken saker. Och så kommer jag ihåg också att vi pratade om att det här är inte bara ett uttryck för den första kristna församlingens liv, utan vi ställde också frågan, är det här 12 förväntningar som man skulle kunna ha då på församlingen idag? Och när det står här om många under och tecken, eller att de hade allting gemensamt, så är det klart då backar vi. Då kanske vi reducerar det här till de där 4. Och jag tror att vi gör fel där. Jag tror att man måste tänka som så att vi är delaktiga utav samma liv som de första kristna. Det är samma heliga ande som är utgjuten nu. Och det borde alltså finnas en potential åtminstone i vår gemenskap för att samma 12 kännetecken ska kunna finnas idag. Och då blir det plötsligt lite mer närgånget. Och jag tror att vi gjorde som så förra gången också, att vi hann gå igenom apostlarnas lära. Och vi hann gå igenom också brödragemenskapen. Men jag minns särskilt när vi talade om apostlarnas lära. Att jag sa att den kristna läran inte är så att säga fullt utbyggd. Man kan se det som sker här hos de första kristna, i den första kristna församlingen, ur gemenskapen. Så kan man se hela den kristna traditionen och den utbyggda kristna läran, trosbekännelsen. Man kan se allting finns hos den första kristna församlingen, men det finns som ett frö som har börjat växa. För man kan se att det utvecklas, och jag skulle tro att innan kvällen är slut här så kommer vi se det ganska tydligt när det gäller brödsbrytelsen och nattvarden. Därför nattvarden såg ju inte ut som det ser ut idag när vi firar nattvard här i Värnamo kyrka. Utan nattvarden i Värnamo kyrka, det är ju en utbyggd liturgi som inte finns i apostlagärningarna. Men om man skulle ta den här utbyggda liturgin och så att säga krympa ner den i principer, så kan man få ner den i apostlagärningarna, så ser man att det är samma ingredienser, det är samma nattvard. Det har alltså expanderat, det har växt ut. Och så tror jag vi kan se den här potentialen som finns hos oss som kristna församling idag. Att även om vi inte har allting gemensamt eller delar ut efter vars och ens behov, eller ser många tecken och under, eller träffas i templet dagligen, så finns det en potential, det finns en möjlighet för att vi kan växa på de här områdena och utveckla den kristna gemenskapen, vilket jag till och med tror är en nödvändighet. Hur ska man annars kunna känna igen den kristna församlingen om man inte ser att det verkligen blommar ut en kristen gemenskap? Det är svårt för människor idag att känna igen den kristna gemenskapen, det kristna livet, när de kommer till våra gudstjänster. Tyvärr. Också för de som är i gudstjänsterna. Så här behöver nog ske en del förbättringar, om jag säger så. Här behöver vi få utveckla vart och en av de här 12 kännetecknen. Vara observanta på dem. Men det är alltså en grundtes som jag har i det här sammanhanget. Att det finns en kärna, och kärnan innehåller ju allting, men den expanderar redan i Nya testamentet och sedan också fortsättningsvis i den kristna historien. Vi brukar tala om cellerna, och jag brukar nämna om dem här ibland också. Därför att cellerna är ju det som svarar här emot det nionde kännetecknet. Att i hemmen höll de måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det är ju i hemmet, i den nära gemenskapen, den lilla gemenskapen, som man kan på ett särskilt sätt använda sig av andens gåvor. Betjäna varandra i förtroende, därför man lär känna varandra. Vi använder ordet celler, inte bibelgrupp, bibelstudiegrupp eller bönegrupp eller omsorgsgrupp, utan vi använder ordet celler därför att cellen är kyrkan i miniformat. Det är så att säga kärnan i kyrkan. Cellen är bärare utav kyrkans liv. Det är alltså inte så att att vi tänker så att man har en församling som består av massor med människor på lokal nivå och så delar man in den i små grupper. Utan det växer ju underifrån. Det växer därigenom att någon människa kommer till tro och sätts in i en liten gemenskap, lär känna andra kristna och man träffas regelbundet på vardaglig basis. Man utövar lärjungaskapet, den lilla gemenskapen. Så blir det många små gemenskaper. Därför att de här cellerna, de mångfaldigar sig. Och så blir det många, och när man kommer tillsammans så har du den stora gemenskapen. Båda två är lika viktiga. Den ena kan inte vara utan den andra. Och hur ska man kunna tänka sig det? Vi kan ju inte tänka oss att vi har en församlingsverksamhet som fungerar då vissa timmar i veckan. Och sedan så fungerar det inte hemma. Hur trovärdigt är det? Det är klart att den kristna tron sitter ju i mitt inre. Den sitter ju i relationerna till andra kristna runt omkring mig. Och det kommer som tydligast fram i de relationerna. Nåja, vi ska inte fördjupa oss mer i det. Men då brukar vi tänka så här när det gäller cellen och vad dit jag skulle komma. Att här finns alltså ett liv som är kärna. Och allt liv växer inifrån och ut. Det kristna livet expanderar. Och när man talar om gemenskapen i cellen, eller om den lilla gemenskapen, hur den expanderar, hur den utökas, hur den växer, då talar vi om fyra olika relationer: uppåt, inåt, utåt och framåt. Uppåt är relationen till Gud själv genom Jesus Kristus i den heliga ande. Gud själv är närvarande i cellen. Därför måste det när den lilla gemenskapen samlas alltid finnas bön och lovprisning och så vidare. Att man umgås med Gud genom bönen. Inåt, det är omsorgen om varandra. Förbönstjänsten för varandra. Betjänat med andens gåvor, att vi ber för sjuka och så vidare. Utåt är relationen till människor som inte är med just i den här lilla gemenskapen. Det måste vara en öppen gemenskap. Där relationerna utåt är sådana så att vi är frimodiga utåt, men det finns också alla möjligheter för människor att ansluta sig, så att säga, till den lilla gemenskapen. Det är det här som är så svårt när man tänker bönegrupper och bibelstudiegrupper. Och det blir gärna introverta gemenskaper som har en viss tid. Är vi bärare utav livet så måste det finnas en öppenhet. Både så att människor kan komma in och så att det kan mångfaldiga sig genom att sprida sig utåt. Och så framåt, den fjärde relationen där, det är att vi växer till, så att säga, till vår inre människa. Vi växer till i antal. Jag roade mig med att titta på de här 12 kännetecknen och försökte känna igen de här relationerna. Och då visade det sig att man kan ta de här 12 kännetecknen och sortera dem i de här fyra grupperna, om jag säger så, fyra olika relationssätten. Och då tänker jag, om man börjar med uppåt, så står det här att de höll troget fast vid brödsbrytelsen. De höll enigt och troget ut i bön. Och de prisade Gud. Allt det här har med relationen till Gud att göra. De prisade Gud. De bad till Gud. Och de tog emot Gud i samband med brödsbrytelsen. Det är relationen uppåt. Relationen inåt talas det rätt så mycket om. För de höll fast vid apostlarnas undervisning. Och vid församlingsgemenskapen. Och de möttes troget i templet, den större gemenskapen. De hade allting gemensamt. Ingen led nöd. Det står här, de delar ut efter vars och ens behov. I ett annat summarium så står att ingen led nöd. Och de möttes i hemmen, höll måltid med varandra. Så där var gemenskapen inåt. Men här står också om relationerna utåt, och särskilt då till de som ännu inte har kommit till tro. Det står att det skedde många under och tecken, och det står att de var omtyckta av hela folket. Och till sist då, framåt, Det är ju det sista som står här. Herren ökar dag för dag församlingen. Så jag tar det här som ett intecken på att det går att tänka det här organiskt. För alla de här 12 delarna, alla de här 12 kännetecknen, markörerna, finns med i kärnan och kan expanderas utåt. Så här har vi mycket att göra, minst sagt. Sen en annan sak som hänger ihop just när man tänker så här organiskt eller holistiskt, är ett sånt där modord som vi också gärna använder. Bäst att förklara det, för det är inte så säkert att alla förstår vad ett holistiskt sätt är. Holism betyder att helheten är mer än delarna. Om du tar till exempel en bilmotor. Du plockar sönder en bilmotor i alla dess beståndsdelar och lägger upp det på ett bord. Så har de ju naturligtvis ett visst värde, men i stort sett så är det ju värdelöst, för du kan inte använda det till något. Men om man sätter ihop delarna på ett visst sätt, så att de samverkar med varandra, då kommer ut en effekt ur den här motorn som är mycket, mycket större. Ett resultat som är mycket, mycket större än vad man kan tro när delarna ligger spridda på bordet. Ändå är det samma delar. Det är bara det att när de sätts samman och samverkar, så får du en effekt. Och då menar jag så här, att det kristna församlingslivet, det måste vara holistiskt. På så sätt så att alla verksamheterna i församlingen, allt det som finns och som vi håller på med som kristna gemenskaper i de små cellerna eller de här kännetecknen, allt det där måste samverka på ett sådant sätt så att det expanderar och att det blir en rörelse utav det hela. Och när man tänker i de banorna, då kan man dra praktiska konsekvenser utav det här. Och det måste komma i den här ordningen. Det första är det då att vi tänker oss att allting är på plats. Jesus Kristus är mitt ibland oss. Vi är delaktiga utav hans liv, utav hans ande. Det är ju så att säga teologin. Den ska finnas där i botten. Jag vågar inte tänka på hur det skulle bli om man har en teologi som säger att ja, men Jesus är inte uppstånden, han är inte närvarande bland oss, men vi kör kyrkan i alla fall. Då har man fel i teologin. Då är grundförutsättningarna felaktiga. För livet, Kristus själv, är så att säga alltings ursprung. Men efter det så kommer, ur detta kommer principer. Det finns någon eller några grundläggande principer som måste gälla bland oss kristna. Och de principerna kan ju vara de jag knyter an till det här. Att tillämpa. Att i allt tillämpa apostlarnas undervisning. Att ta in vårat liv i de dagliga bönerna som man ska komma till. Principen kan vara att i allt det som vi håller på med, våra verksamheter, så ska vi göra lärjungar. Och de här principerna som man säkert kan benämna på olika sätt eller plocka fram flera eller färre, de springer ur teologin. Sen kommer nästa steg, det tredje. Det är att de principerna kommer att utgöra en värdebas hos oss kristna. Värderingarna är ett resultat utav principerna och utav det liv, den teologi, det liv som vi har i botten. Jag skulle vilja säga att de här 12 sakerna som räknas upp här, de ska ingå i mitt värderingssystem. Och med värde så menar jag helt enkelt det som är viktigt för mig. Och om du undrar vad som är viktigt för dig och vad som är viktigt för mig, så ska du se på dina gärningar. För du gör ju det som du tycker är viktigast. Det som du tycker är viktigast är det som du gör. Så det är genom gärningarna som man ser de värderingar som vi har. Eller som Jesus säger, det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det kommer alltså fram. Det duger inte med att, Att till exempel bara gå i gudstjänsten och sedan för övrigt inte leva det kristna livet. För då kommer det övriga livet att tala starkare än att jag går till gudstjänsten. Å andra sidan, går jag till gudstjänsten så gör jag väl förhoppningsvis det. Inte minst i den tid som vi lever i, därför att jag värderar det väldigt högt. Så det är naturligtvis ett vittnesbörd också. Men tänk på det där med värderingssystemet. Och jag måste säga att här har jag rannsakat mig själv många gånger under de sista åren. Därför att som präst i Svenska kyrkan så har jag väldigt många olika uppgifter. Jag är ju faktiskt arbetsledare också. Jag ska planera verksamhet. Jag ska sätta upp en budget och så vidare. Allt det där kan krypa in hos mig och bli, så att säga, kärnvärden i mitt liv. Och då är det ju någonting fel, va? För att en präst skulle ju förkunna Guds ord, undervisa Guds ord och leva i bönerna. Göra lärjungar. Det måste ingå, så att säga, i mina kärnvärden. Jag skulle ägna mig åt kärnverksamheten. Men de här 12 sakerna, det är ju alla de här 12 sakerna borde ju ingå i varje kristen människas kärnvärden. Och sen det sista då, som kommer ur de här kärnvärdena, och som jag på ett sätt redan har sagt, jag säger ju det, att det här kommer till uttryck i det som vi faktiskt sysslar med våra dagar, under vår dag, det vill säga prioriteringarna. Hur prioriterar jag mitt liv? Ja, jag prioriterar ju i relation till de kärnvärden som jag har, som står i relation till de grundläggande principerna som jag har som kristen, som står i relation till livet i den helige ande. Så på det sättet kan man analysera inte bara sitt eget liv, utan man kan analysera den kristna gemenskapen också. Och då läser vi först plötsligt de här summarierna i apostlagärningarna som ett uttryck för det kristna livet, som ett mönster för hur den kristna församlingen ska tänka sig sitt liv. Nåja, så är det med det. Sen hade vi då gått igenom, jag ska inte gå igenom alla 12 här, men vi hade gått igenom förra gången apostlarnas lära, och vi hade gått igenom gemenskapen mellan alla kristna, alltså brödragemenskapen, eller som det heter på grekiska då, koinonia. Och där kan man då knyta an det här med att de hade allting gemensamt och att de delade ut efter vad var och en behövde och så. Men vi ska skjuta på den undervisningen lite grann. Därför att den kommer igen bättre i det fjärde summariet. För där står det mer om det här med egendomsgemenskap. Och vi ska ta lite tid till att lägga ut egendomsgemenskapen när vi kommer dit. Och se vad det kan betyda för oss idag. Så det lämnar vi därhän tills vidare. Men någonting borde vi säga om brödsbrytelsen. Brödsbrytelsen. Det är troligt att vi ska förstå brödsbrytelsen som det står här i den 42 versen, som just nattvardsfirandet. Och då är det som så att hos de första kristna så skilde man inte så mycket på den vanliga måltiden och det vi kallar för nattvarden. Det var ju under en vanlig måltid som Jesus hade instiftat nattvarden. Varje judisk måltid börjar med brödsbrytelsen. Och nu talar vi alltså inte om den kristna nattvarden, utan talar vi om den judiska måltidsgemenskapen. När den judiska gemenskapen ska äta sin måltid, så börjar med att man tar ett bröd, tackar Gud, bryter det och delar ut. Det är så att säga deras bordsbön, brödsbrytelsen. Och det var ju precis så Jesus gjorde. Dock med det tillägget att han säger, detta är min kropp. Där kommer det in någonting nytt. Annars är det inte nytt. Så att de första kristna, de gjorde som de brukade göra, och sen så tänkte man in det som Jesus hade sagt. Men man hade inte skilt åt. Man kan se det här ganska tydligt om man slår upp några bibelställen här. Om man tittar i Matteus, jag har faktiskt ett antal bibelställen. Så om du vill slå upp det kan du göra det, annars så går det bra att lyssna också. Men Matteus 14. Och jag vill med det här visa att det finns en utveckling. Matteus 14, vers 13 och följande. Det är den berättelsen när Jesus mättar 5000. Och det är ju ett vanligt under, om jag säger så, det här brödundret. Har ju ingenting med nattvarden att göra. I det här läget som det äger rum. Men inte desto mindre så läser vi i den 19:e versen. När han befallde folket att slå sig ner i gräset, så tog han bröden, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna. Så då menar jag så här, eller jag tänker mig att okej, det här är ett vanligt under, om jag säger så. Det är en vanlig måltid. Men det finns ju onekligen ett inslag utav gudomligt handlande. Ett inslag utav vad vi kallar numera för sakrament. Sakrament betyder ju helig handling. Titta i Lukas evangeliet. Det finns ju flera sådana här berättelser, men vi tar inte och slår upp parallellställen eller andra ställen. Men i Lukas evangeliet 24. Det är alltså efter uppståndelsen ifrån de döda. Den uppståndne vandrar tillsammans med några lärjungar till en by som heter Emmaus. Och de går där och de är bekymrade över vad som har hänt i Jerusalem. Och Jesus försöker förklara för dem, vers 26, att Messias måste lida detta. Och så står det i vers 29 att de bjuder honom ivrigt att stanna kvar hos dem. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in i huset och stannade kvar hos dem. Och när de låg till bords, alltså en vanlig kvällsmåltid, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Alltså samma mönster. Men så står det i vers 31. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Så här är en vanlig måltid, men det finns ett inslag av ett sakramentalt skeende, utav en helig andes verksamhet. Och vad är det som har hänt däremellan då? Mellan brödundret och Emmausvandringen. Jo, om du bara bläddrar tillbaka i 22 kapitlet i Lukas. Lukas 22, vers 19. Eller det börjar egentligen i vers 14. Det här är ju innan Jesus ger sitt liv på Golgata kors. Det är när han instiftar nattvarden. Och han instiftar den första nattvarden i vers 19. Genom att han tar brödet. Han tackar Gud. Han bryter det. Och han ger åt dem. Men så säger han: detta är min kropp som utges för er. Gör detta. Fortsättningsvis alltså, till minne av mig. Ännu tydligare kanske i Matteus 26:26, så ser man att det verkligen är nattvarden som instiftas. Och instiftelseorden finns ju också i Korintherbrevet. Så han hade alltså instiftat nattvarden. Och när de nu är på väg och kommer in i huset där i Emmaus, då har ju de varit med om att nattvarden har instiftats. Och när han gör den här, tar brödet, tackar det, bryter det och ger åt dem, då känner de igen att han har instiftat nattvarden. Och de känner igen han som bryter brödet. Så här finns ju en vanlig måltid, men med tydliga inslag utav den heliga nattvarden. Titta i Apostlagärningarna kapitel 20. Det här är då Paulus tredje missionsresa. Och han har kommit till Troas. Då står det i den sjunde versen. Den första dagen i veckan, det är alltså söndagen, uppståndelsedagen, är ju den första dagen. Då var vi samlade till brödsbrytelse. Så här har tydligen de kristna kommit tillsammans för att bryta brödet. Jag inbillar mig att här har man alltså börjat att bryta brödet på ett sakramentalt sätt varje söndag. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse, till nattvardsfirande. Sen händer ju då att han undervisar och han talar ända till midnatt, så att den här Eutychus, han faller i djup sömn och ramlar ut genom fönstret. Han blir emellertid uppväckt från de döda, och så står det i vers 11. Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Så det är tydligen att de var samlade till brödsbrytelse, men det är också en, så att säga, en vanlig måltid. Eller nu kanske vi ska säga att det inte är en vanlig måltid längre. För nu är det det som de första kristna kallade för agapemåltid, alltså en kärleksmåltid. Man arrangerar en måltid där den här brödsbrytelsen, den sakramentala brödsbrytelsen, ska vara det viktiga. Så det är inte längre en vanlig måltid, utan det är någonting mera. Det är en nattvardsmåltid. Nattvard betyder ju förresten en kvällsmåltid också på vanlig svenska. Det betyder, om du nu går tillbaka till Lukas 2:46. Där står det att de i hemmen bröt brödet och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Jag inbillar mig att det som vi läste om i Emmausvandringen, när de upptäckte att brödsbrytelsen hade blivit sakramental, så att Jesus själv var den som bröt brödet, det har fortsatt då efter uppståndelsen. Det här kan ju inte vara mer än veckor eller månader efter den händelsen. Så har de alltså tagit till sig det. Så att om man läser det baklänges, så blir det alltså att de håller måltid med varandra, men de bryter också brödet i hemmen. Så här har det alltså skett en utveckling från en vanlig måltid till en ovanlig måltid, till en agapemåltid. Men hela tiden, också i den vanliga måltiden, i alla fall det här när Jesus gjorde brödundret, så ser man att det har funnits som ett embryo, detta nattvardsfirande, detta sakrament. När vi sen kommer till första Korintherbrevet 11, det får vara det sista bibelstället här tror jag. Första Korintherbrevet 11, vers 29. Så är det ju uppenbart. Nu kan man ju diskutera när första Korintherbrevet har skrivits. Men jag skulle tippa nu så här mellan tummen och pekfingret, som säger omkring år 50-55. Alltså en 20-25 år efter apostlärningarna 2. Då så står det så här i den 29:e versen. Ja, först så säger han ifrån den 17:e versen och hela vägen ner där att de kan inte fira nattvard som de gör. För de äter snarare än fira nattvard. Och så kommer det då i vers 29. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Så från den, det som kommer sedan efter, om vi säger vi kommer in på 100-talet, mellan 100 och 150, för det finns ju kristna skrifter från den tiden som inte finns med i Nya testamentet. Där är nattvardsfirandet renodlat. Där är det en sakramental måltid helt igenom. Och där finns en viss liturgi, så att säga, uppbyggd kring detta. Att den som är föreståndare, episkopos eller herde för den här gemenskapen, är den som leder nattvardsfirandet. Tar ett bröd, tackar Gud, bryter det och delar ut. Så ja, mellan 100 och 150 så är det så utbyggt. Men det finns ju redan i Apostlagärningarna 2. Alltså har jag nu visat att här finns någonting nerlagt i Apostlagärningarna 2 som sedan expanderar och växer. Och när det gäller liturgin överhuvudtaget, så får man väl säga att den har växt till sig och blivit ganska rik. I alla fall i somliga delar av Kristi kyrka. Och det finns naturligtvis en enorm rikedom och en glädje i den fulla liturgin. Och vi arbetar med den och utvecklar den i Värnamo kyrka. Och det finns också faror. Därför att det är så med liturgin att i liturgin finns en inbyggd centrifugalkraft. Alltså det gäller att hålla sig kvar vid centrum. Centrum, det vill säga prioriteringarna, att vi firar nattvard varje söndag, okej. Men hur ser det ut med kärnvärdena? Hur ser det ut med principen, det eukaristiska livet? Bär jag fram mitt liv varje dag som ett offer till Gud? Och sen längst ner i teologin. Eller längst ner gemenskapen med Gud i den heliga ande. Här finns en centrifugalkraft som gör att vi kan bli upptagna med liturgin. Eller med våra egna prioriteringar på ett sådant sätt. Så att det kommer att utgöra grundvalen för vår teologi och för det kristna livet. Och då är det fara och färde. Och det är därför som det alltid behövs ett återvändande till livet i den heliga ande. Det behövs en ständig reformation, sa Martin Luther, av den kristna kyrkan. För han trodde ju inte, tänkte sig inte att han skulle vara den som reformerade kyrkan en gång för alla. Utan han var införstådd med att vi ständigt och jämt behöver fördjupa vår omvändelse. Och återvända, så att säga, till källorna. Och det gäller ju inte bara det här med att hålla måltid i hemmen och bryta brödet. Utan det gäller ju alla de här 12 kännetecknen, skulle jag vilja hävda. Nattvarden har emellertid en väldigt central plats i den första kristna församlingen som det kommer att utvecklas. Därför att i nattvarden så förenas en rad olika motiv. Det är som om att i nattvarden, där du har Jesu Kristi kropp och blod och bröd och vin, där möts himlen och jorden. Altaret är ju platsen där Gud fortsätter inkarnationen. Det fortsätter att ta gestalt på ett väldigt konkret sätt ibland oss. I vår tradition talar vi om ordet och sakramenten. Ordet, Bibeln, sakramenten, dopet, nattvarden, och man kan kanske lägga till några till om man vill. Det är nådemedlen. Det är de medel genom vilka vi får direkt kontakt, så att säga, med Gud. Så här finns en massa motiv i det här nattvardsfirandet. Bara låt mig få nämna några. Om du går långt tillbaka i Gamla testamentet så ser man att när till och med människor ingick förbund med varandra, som David och Jonathan till exempel, eller andra människor, så gjorde man överenskommelser, och så bekräftade man de här överenskommelserna genom att ha en förbundsmåltid. När man åt tillsammans, bröt brödet, blev delaktig av samma bröd, så att säga, då var det ett sorts sigill på förbundsgemenskapen. Och det gäller också i gemenskapen med Gud. När Gud ingick förbund med Abraham till att börja med, så avslutades det med att Abraham offrade, och han skar upp köttet och lade det på varsin sida, och däremellan for eldslågor. Det ena köttet skulle vara till Gud, så att säga, det andra köttet skulle vara till människorna. Så det är urgamla seder, och offermåltiderna, där ingår man ju förbund, eller Gud ingår förbund med oss människor. Och måltiden hör hemma i det sammanhanget. Så tänker vi om nattvardsfirandet. Gud själv kommer och han har måltidsgemenskap med oss. Förbund och Kristi offer aktualiseras i nattvardsfirandet. Sen har vi ju den judiska påskmåltiden förstås. Där de slaktade lammet och strök med blodet på dörrposterna. Det var ju den sista måltiden innan de fick lämna Egypten. Man kan också säga att det var den första måltiden när befrielsen började. Båda de aspekterna. Och vi har också ett påskalamm, säger Paulus i Korintherbrevet. Jesus Kristus. Så hela den rikedom som ligger i påsken och i påskhändelserna finns i nattvardsfirandet. Eller när de gick i öknen och de inte hade någonting att äta förrän den dagen de upptäckte att det låg manna. Och de säger, manna, vad är det här, betyder det på hebreiska? Och det var bröd från himlen. Brödet från himlen talar Jesus om. Han förser oss med brödet från himlen. Han är livets bröd. Det motivet fanns i nattvardsfirandet hos de första kristna. Och det finns där hos oss också. Det betyder att nattvardsfirandet eller nattvardsmåltiden är också en vandringsmåltid. Nattvarden är en, så att säga, en lägerplats där man rastar, där man vilar, där man fyller på. Det här var ju väldigt utpräglat hos de gamla kristna. Då tänker jag mig 100 år tillbaka eller 200 år. Man brukar tala om alltså den sista nattvarden hos oss människor. Att när man ligger på dödsbädden så skulle man ju få nattvarden. Då var det en måltid som skulle ge styrka och hjälpa mig genom döden in i det himmelska livet. Vi kan inte fördjupa oss i det, men det tycker jag skulle vara underbart för egen del om jag låg på dödsbädden och var så pass medveten så jag kunde ta emot nattvarden som min sista måltid. Den har alltså ett oerhört rikt innehåll, nattvardsmåltiden. Och sen är det ju många bibelställen i, inte minst hos Jesaja, som talar om i termer av festmåltider. Alltså den eskatologiska måltiden, den där måltiden då vi ska ligga till bords med Abraham och dem, den himmelska måltiden. Den föregriper vi i nattvardsfirandet. I nattvardsfirandet får vi del av den himmelska måltiden i förväg, så att säga. Alla de här motiven finns ju redan innan Jesus instiftar nattvarden. Så när Jesus gör är ju egentligen att han fullbordar de här motiven. Plötsligt så är det han som är offret. Plötsligt så är det han som är brödet. Plötsligt så är det hans blod som utgjuts och som beseglar förbundet. Det är han som ingår förbundet. Han är på en gång, som man brukar säga när man talar om nattvardens mystik. Han är på en och samma gång offret och den som offrar. Han är både lammet och översteprästen i en och samma person. Så han fullbordar alla de här motiven. Och därför så får ju nattvarden en sån oerhört stark ställning hos oss kristna. Jag tror att vi ska lämna det där. Men jag hade faktiskt skrivit upp också, och hoppas att vi kan hinna med att säga någonting om bönerna. Vi har 10 minuter på oss, så det borde vi kunna klara, tror jag. Därför bönerna här i vers 42 står ju i bestämd form. Det är alltså inte de fria spontana bönerna, utan de bönerna som det talas om här är de dagliga bönerna som hölls i templet. Och som hade hållits i templet i århundraden vid den här tiden. Så de första kristna, de anslöt sig till bönerna. Om vi går till Saltaren 55. Jag har 2 ställen i Saltaren som jag vill gå tillbaka till. Saltaren är ju den bönbok som judarna använde i templet. Alltså Saltarens alla 150 salmerna är ju bönesalmer. De sjöngs, de lästes, och de gick så att säga på en bibelläsningsplan, om jag uttrycker det så, eller en böneplan. Så de körde man igenom varv efter varv, och det här kunde man, många kunde det här utan till. Och just i Saltaren 55 så står det i vers 17: men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han skall höra min röst. Han friköper min själ och ger den frid, och så vidare. Här står det afton, morgon och middag. Ja, man räknade ju dygnet på det sättet. Det hebreiska dygnet börjar ju med helgmålsbön, så att säga. Börjar ju klockan 18 på kvällen. Och sedan så är det morgon och sen så är det middag. Där hade man tre böner. Timmar. Det här utvecklades som en tradition där man bad 3 gånger om dagen. Det står till och med i Salten 119, vill jag minnas, om någon som bad 7 gånger om dagen. Vi ska se 119, 164. Salten 119, vers 164. Där står det: jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Och det här regelbundna bedjandet, regelbundet flera gånger om dagen återkommande bedjandet, tjänade ju, förutom då att det var böneoffer till Gud, så tjänade ju det syftet att det skulle påminna om Guds ständiga närvaro. Påminna om Guds ständiga närvaro. Varje gång som du eller jag beder, så påminns vi om att Gud är närvarande. För principen i den kristna bönen, det är ju inte att jag börjar med att be om allting som jag önskar och vill ha. Utan det är ju: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Och Fader vår är inte längre att man kan be 7 gånger om dagen, om det skulle vara så. Och så påminns man om Guds ständiga närvaro. Titta också hos profeten Daniel. Profeten Daniel levde ju kanske 500 år efter att de här saltasalmerna skrevs. 500 år innan Jesus föddes. Där hos profeten Daniel, kapitel 6, så ser man att han lever efter de här, han lever i den här bönetraditionen. Daniel kapitel 6, vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus, där han i sin övre sal hade fönstren fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen, bad och tackade sin Gud så som han tidigare hade brukat göra. Och han var nog inget undantag, Daniel. Utan det här var den judiska bönetraditionen. Titta i 9:e kapitlet i Daniels bok också. Därför där står i vers 20. Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd, och inför Herren min Gud bar fram min förbön för min Guds heliga berg, medan jag alltså ännu talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret. Kvällsoffret ägde rum vid den där bönen som var mitt på dagen. Den ägde rum vid den 9:e timmen, det vill säga klockan 3 på eftermiddagen, samma tid som Jesus gav upp andan. Om du nu går till apostlagärningarna, så är vi i apostlagärningarna 2:42 där vi talar om de här, det är de här bönerna vi talar om. Och det står alltså att de höll troget fast vid de här bönerna. Och när vi kommer till 3:e kapitlet, som vi ska komma till nästa gång, så står det att Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid 9:e timmen. Alltså för kvällsoffret. Så de levde i det här, och de påmindes om Guds ständiga närvaro. Den här bönetraditionen som vi ser då att de första kristna levde i, och den kommer igen på andra ställen i apostlärningarna och Nya testamentet, den har aldrig försvunnit ur den kristna traditionen. Det är det här som kallas så småningom för tidegärden. Gärd betyder gåva. Det är alltså, tidegärden är alltså de bönegåvor som Gud ger oss. Det är de stunder som Gud ger oss av nåd, då vi kan bedja tillsammans. Och då är det så här faktiskt att, jag tror jag har nämnt om det här tidigare också, men det största hotet för de första kristna, det var inte det på 100-talet eller 200-talet med de här kraftiga yttre förföljelserna, utan det var den inre upplösningen. Alltså när prioriteringarna förändrade kärnvärdena hos de kristna. När principerna kompromissades och gemenskapen med Gud i den heliga ande som ju sker genom bönerna, genom apostel, genom Bibeln, genom brödsbrytelsen, när det så att säga rann ut i sanden, då hade du det största hotet emot de kristna. För då urholkas det kristna livet. Och det skedde, brukar man säga, på 300-talet, då när den kristna tron blev påbjuden i romarriket. För då inträdde en helt ny era. Och då var den kristna kyrkan så hotad till sitt inre väsen, så att många av de brinnande kristna, de väckelsekristna på den här tiden, de drog sig undan världen och gick ut antingen i öknen och levde där som eremiter, eller bildade kommuniteter, kristna gemenskaper, där man fortsatte att förvalta det kristna livet. Bönen alltså. Och det är det som är embryot till klosterverksamheten. För klostren kommer sedan, det är liksom mer utbyggt och systematiserat än vad det var från början. Då är det utbyggt och systematiserat att man lever i bön. Och då lever man i bön inte så sällan 7 gånger om dagen. Man lever så att säga i bön var tredje timme och så va. Och den här tidbönen, det har vi då återupptagit. Och jag tror att den renässans som tidbönen nu upplever i Sverige är kanske en nödvändighet på så sätt att när de kristna församlingarna, det kristna livet, lika mycket som den kristna läran, det kristna livet töms på sin kraft, så kan de kristna bara egentligen överleva genom att gå in i kommunitetslivet, gå in i ett förnyat böneliv, gå in i de här 12 kännetecknen på nytt. Få ordning så att säga på livsgemenskapen med Gud, få ordning på de grundläggande principerna så att de kommer till uttryck. Att värderingssystemet inte är präglat utav massmedia, utan av Guds ord och utav den heliga ande. Att prioriteringarna rättas därefter också. Den här tidebönen har vi börjat använda nu i Värnamo kyrka, fast vi använder nu bara bön under dagen. Men i den ursprungliga svenska tidegärden så ber man matutin, laudes, sext, 6:e timmen klockan 12, non vid 3:e timmen, vesper och kompletorium. 3 timmar mellan varje. Nu finns inte alla de bönerna med i den här, för det här är en förenklad variant. Det här är bara morgon, middag, kväll. Alla dagar i veckan utskrivet i ett streck, och så 4 veckor i ett streck. Så att man läser igenom den så att säga under en 4 veckors period. Och när man läser den tillsammans, eller beder, är kanske ett bättre ord i sammanhanget, när man beder den tillsammans, så gör man det på ett visst sätt. Och om ni någon gång är lite nyfikna på hur det går till, så är ni välkomna hit. Vi brukar inte vara så många, men det brukar finnas en skara som ber tidigare den här numera. Vi återvänder till det ursprungliga. Och därmed så får vi sätta punkt för idag. Herre, vi tackar dig för att du kallar oss till fördjupad omvändelse. Herre, hjälp oss att inte bara se och förstå, utan hjälp oss att ta emot den inre drivkraft som kommer ifrån dig. Herre, ge oss styrka i den goda kampen. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över apostlagärningarna de här bibelförklaringarna är. Och det här var del 13. Och det var då Håkan Sundliden som har hållit i bibelförklaringen. Och det här var från Värnamo församlings närradioprogrammet har sänds. Härefter så kommer sändning från Radio MF. Då du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Och jag är Ulf Gustafsson som har varit producent och tekniker. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer.